Varmt välkomna till Placera-podden. Idag är vi tre personer som sitter här. Och till rakt framför mig så sitter min kära kollega
Per Ståhl här.
Och till vänster om mig så sitter Börsveckans
Lars Frick.
Jag skulle vilja säga gigant Lars Frick.
Ja, det är han ju verkligen.
1,69.
Ja, vi har haft en ganska hemsk vecka får jag säga. I alla fall för... för egen del och alla andras del också. De flesta andras del.
Inte om man har haft så här räntefonder med amerikanska statspapper. Då har det varit en ypperlig vecka. Nu är jag taskig, men så är det. Så är verkligheten. NFO, ja, precis. Och guld har ju funkat rätt så bra. Också.
Förutom igår då, så den föll väldigt kraftigt. Mm.
Men vad hände där då? Man tittar på räntorna och guld.
Ja, guld.
Det är intressanta rörelser.
Ja, igår. Men fram till igår, för igår var ju så konstiga rörelser, som ni säger. Mm. Så det har varit de största inflödena någonsin till statspapper. Amerikanska statspapper och sånt. 30-åring, 10-åring.
Vad gör de för räntan nu? Efter de här inflödena?
Det har ju jag skrivit om. Så det borde jag ju fara och veta. Jag skrev om det går.
Men gillen måste ha pressat ner något ordentligt.
Ja, den har gått ner jättemycket. Men en annan sak som är intressant. Amerikansk 30-åring, obligationen, har extremt hög standardvikse nu. I alla fall, i det lilla tillgångslaget.
Okay. Och vad betyder det?
Det vet jag inte riktigt. Jag har bara läst det, men det säger väl något i alla fall att indikeras. Nu är ju standardvikelsen hög överallt.
Ja, så det är en sorts volatilitet.
Ja, det är väl lite att det den här panikstämningen som jag upplever har varit senaste veckan.
Ja, men det är ett intressant fynd. Du pratade tidigare här lite grann om att det var mycket tvångsförsäljningar som gjorde att de rörelser vi såg på börser, räntor och råvaror kanske inte riktigt speglade hur flödena så att säga gick. Kan du ta det resonemanget igen för våra lyssnare? Kanske. Men jag tyckte det var intressant att det var mycket tvångsförsäljningar som pressade ner kurserna. Och det såg ju ut som att alla paniksålde, men det kanske inte var hela bilden.
Nej, det är lite vi pratar. Jag tror att jag läste något idag här, flera privatekonomer var ute och sa att det var stora utförsäljningar hos kunder på och sånt. Vad jag förstår. Men det var faktiskt våran kollega Jesper som pratade om det. Han hade läst att igår var det stora utförsäljningar eller såna här tvångsutförsäljningar på amerikanska börserna då. Vilket, för det var ju en väldigt stor nedgång igår. En av de största på väldigt länge.
Ja, sen 1987 va?
Ja, sen 1987. Och det var stora utförsäljningar. För tittar man lite mer där, för lite som vi började här, guldet har ju faktiskt haft en bra vecka, men guldet var ner igår ganska mycket. Och jag pratade om de här statsobligationerna då, som har största veckoinflödet någonsin. De rekylerade ju lite igår också, för räntorna var ju faktiskt upp. Så räntor var upp, guldet var ner. Mm. Och aktier var ner, vilket det är inte riktigt så där som världen brukar se ut.
Men vilket, gick ner trots att Fed gick in med var det 150 miljarder dollar i extra likviditet. Det var ganska många som, alltså det studsade upp ganska kraftigt först, men sen följde ändå tillbaka. Och det kan ju vara tvångsförsäljningar då, så att säga, som
Det precis. Och det ville Lars inne lite på. Jag tror Lars
vi hade väl rätt stora stimulanser i Sverige också. Ingves pratade ju om gratis pengar till företag. Så nu har man ju dragit ur alla stoppar. Känns det som.
Jag läste något jätteintressant som inte jag har tänkt på riktigt, som är ganska logiskt egentligen. Vad marknaden förväntar sig nu, det är att i Japan kommer man ta bort all moms. Man sänker den till noll för alla typer av varor. Och det är inte jag tänkt på. Det måste ju vara verkligen en trigger för att börja konsumera mer om man drar ner momsen där, typ i Sverige. Absolut. Eller delar av Europa då. Ganska kraftigt. Bara för att stimulera att vi inte... Ja, vi hamstrar väl mycket handsprit och sånt, jag har förstått. Och munskydd. Men annars, och mat också, läser man ju om i media.
Är det inte lite intressant? Jag vet när vi pratade tidigare om stimulanser här för några år sedan. Så har vi konstaterat att man använder väldigt mycket penningpolitik, ränta och så vidare, men en så att säga mer keynesiansk approach har ju eftersökts många gånger, att man gör åtgärder som har en mer direkt stimulerande effekt på ekonomin. Det har ju inte kommit, men det ser vi ju nu. Det är ju hur mycket förslag och faktiska åtgärder som helst, allt ifrån förändrad lagstiftning till direkta kapitalinflöden, just för att få igång ekonomin. Så att nu kommer ju precis de här åtgärderna man gärna hade sett kanske tidigare. Så jag tror att när det här är över så har vi en enorm vad ska man säga, expansion framför oss. För det kommer ju ändå ta lite tid innan det slår igenom. Som en vet, Q3 2020 kanske blir känt som kvartalet när världsekonomin tokrusade igen.
Ja, det tror jag också. Jag tänker lite så att man har ju gjort människor har ju drivit sig i panikrädsla verkligen och slutat konsumera allting i princip utom livsmedel. De är jätterädda om man har stängt ner allt som är roligt så att säga. Inga folksamlingar, inga konserter, ingen teater, ingen, ja, bio är väl öppet fortfarande. Så att det är lite så att man har ju liksom stoppat alla kapitalflöden så att säga till stora delar av ekonomin. Och sen då kommer centralbanken och stimulerar jättemycket. Så det är lite så här, från politiskt håll då går man liksom emot, men centralbankerna gör allt för att pressa på då så att säga. Så det är ganska konstigt ändå.
Visst, det är...
Ja. Men det är inte samstämmigt.
Nej, det är lite otakt.
Men jag läste en annan intressant grej som, för det blir ju konstiga grejer och allting, känner jag. Det poppar ju upp i sektorer som man inte har räknat med. Med vinstvarningar eller vad det nu. Just jag hade ett mjukvarubolag inom läkemedelsindustrin som har vinstvarnat för att det inte görs några inköp i Kina som är långsiktiga. Och det kan man ju förstå. Eller jag köper ju det resonemanget. Ja. Men inte det är den första
Precis. Mjukvara och hälsovård låter ju inte som något som skulle påverkas av det här.
Nej, det tycker inte jag. Men det har du gjort. Men en annan sak då som jag läst, som jag ser som ett grönt skott, det är Trump faktiskt. Nu börjar några på marknaden spekulera i att Trump kommer sänka tullarna. Att det skulle kunna bli en också, vi pratar ju finanspolitiska åtgärder, men även en åtgärd som man skulle kunna göra för att stimulera.
Det är en intressant spaning. Det är ju två...
Ja, den känner jag. Den är ju...
Två flugor i en smäll för honom också. Dels så kan han ju hävda att han gör slut på handelskriget.
Ja.
Lättar där. Och samtidigt också spela stimulanskortet då och vinna poäng på det.
Men hur funkar det? Jag tänker lite så här att om människor är så, man har skrämt människor till den paniken och konsumerar dem ju ändå ingenting. Även om man gör alla de här stimulanserna. Alltså det handlar ju om, det blir så här, det krockar på något sätt.
Liksom. Det gör det ju. Alltså. Men det är därför jag tror att det på sikt kan bli bra. För just nu har vi ju panik. Och då kommer centralbanker och politiker stimulera. Ingenting händer för att, precis som du säger Carl, alla sitter på händerna. Men den dagen paniken går över och man känner kan det se ut, då finns ju de här effekterna kvar. Stimulanserna ligger ju där. Och då kan det ju verkligen bli en rätt kraftfull mix.
Och det kanske, jag tänker framförallt att det här kraftiga börsfallet vi har haft, det här historiskt kraftiga börsfallet vi har haft den här veckan, det i sig är ju självuppfyllande, så att de här stimulanserna kan kanske få börsfallet att stoppa upp och kanske till och med gå tillbaka lite.
Ja.
Och göra, jag bara liksom så här gått runt på stan och lyssnat lite och sådär. Var jag än sätter mig eller ställer mig så pratar människor om börsen.
Ja.
Det är alla du kan tänka liksom. Ja. Och frågan är, ska jag köpa eller ska jag sälja?
Verkligen, så är det.
Så att alla tänker ju börs nu. Det har gått över från att tänka corona till att tänka börs på några dagar här. Men, och jag får frågor från människor som är helt ointresserade av börsen normalt sett, om de ska köpa eller sälja. Och framförallt sälja då, frågar de i det här läget. Så att stimulanserna kan ju kanske då, åtminstone dämpa börsföret och få tillbaka lite grann sentiment.
Vad tror ni om den här dagen igår, som ju ändå är historisk? Ofta pratar man om när det går ner, att man gärna vill ha en ordentlig urblåsning, för att då intuitivt känns det i varje fall som att sannolikheten ökar för att man också når en botten. Man vill se den här riktiga käftsmällen och så känna att okej, nu är det över.
Och det kanske billigt. Ja. Eller billigare än vad det var för några veckor
sedan. Visst är det så. Ja. Och det kanske på sätt och vis, nu är jag dygd av nöd här, men det kanske ändå var bra då med en sån här katastrofdag som igår. För att man känner att nu har vi verkligen tagit höjd för det allra värsta som kan hända.
Ja, det har vi ju gjort nu skulle jag säga. Ja. Nu har vi tagit höjd för en kommande lågkonjunktur i det som vi såg igår. Så att då är frågan om den kommer och blir så illa som alla tror då. Det är ju, brukar ju inte bli som alla tror ändå, så att.
Nej, det gör du ju aldrig. Det är väl det enda vi har lärt oss.
Ja, verkligen.
Alla skulle... Det var
inklusive jag själv.
Det var Tina som gällde för 2 månader sedan. Det fanns inget alternativ till aktier. Kommer ni ihåg det?
Ja, det skulle bara tydligt.
Det skulle bara fortsätta upp. Så det blir ju lite som ni säger. Det blir ju lite där man inte har tänkt på. Mm. Eller som marknaden har fokuserat på. Mm. Men det är som ni säger, alla likviditets... eller jag såg att kinesiska centralbanken är inne och stimulerar nu, både med att man sänker kraven för bankerna för att öka utlåning, och sen gör man också olika former av likviditets...
Åtgärder,
så att det ska komma stimulanser till marknaden då, så att det ska finnas möjlighet för företagen och så. Men jag läste också att 80-85% av produktionen i Kina, eller den är uppe till 80-85% av vad den var för pre-corona, om man ska säga så.
Det låter ju som en rätt bra siffra.
Och Apple öppnade sina 42
alla butiker öppna.
Apple-butiker i Kina idag. Per idag ska de vara öppna. Så det finns ju lite gröna skott ändå. Mm. De var ju först in.
Precis, först in i krisen, först ut i krisen. Mm. Mm. För det där tänker jag också, att när vi kommer till den punkten i Europa så kanske man förhoppningsvis också ser en botten i oron. Att när trenden väl viker neråt igen i antal fall och så vidare.
Jag har en fråga till dig, Lars. Jag råkar ju veta din CV lite då, att du är lite medicinskt utbildad också. Eller ganska mycket. Vad jag tänker... Tror du så här att har man lärt sig mycket av hur man behandlar corona på bästa, liksom har kineserna nu mycket kunskap, har man mycket kunskap i Kina eller mer kunskap vad man hade för 2 månader sedan? Hur det mycket är sånt värt att liksom transformera över till Europa och USA, till läkare eller till sjukvården? Gör att det kan bli lite snabbare här? Förstår du min fråga?
Ja, jag förstår. Finns det lärdomar som vi tar med oss att nästa gång? För det kommer ju hända igen.
Ja, eller som
då
man kan
kommer vi bli bättre på att hantera det. Och det tror jag absolut. Och inte bara i Kina. Jag tycker Sverige är ett bra exempel. Att vi är ju ett land som tack och lov är förskonade från kriser i större omfattning. Och det kanske leder till inte en lättja, men ovana att hantera kriser. Så att det här är ju ett riktigt elddop för myndigheter, och då ser man ju också vad som fungerar och inte, vilka resurser, var uppstår det trånga sektioner. Så att jag tror absolut att det här har varit en fantastiskt nyttig erfarenhet för alla inblandade länder och myndigheter, som säkert kommer utvärdera vilka åtgärder som gjordes, vad man borde ha gjort. Timing är ju också en väldigt omdiskuterad fråga. Vi har sett väldigt olika respons i länder. Mm. En del har varit väldigt snabba och restriktiva, andra har varit mycket mer liberala. När tiden går så kan man ju också utvärdera det mot utfall. Nu vet vi ju inte riktigt hur effektivt är det att Israel inför karantän på samtliga inresande. Hur effektivt det är att stoppa resor mellan Europa och USA. Det går ju inte att säga nu. Nej. Men det kanske går att utvärdera i efterhand. Och då tror jag också man kommer se att utkristalliseras mönster. Vilka fungerade, vad fungerar inte? Så att förhoppningsvis, ja. Det är jag övertygad om. Att nästa gång det händer så kommer det hanteras på ett annat sätt.
Jag bara sista fråga med corona också, som du ändå är här med din expertis ändå. När det blir varmare sägs det att det här viruset inte överlever lika länge på vad det nu är, ett papper eller ett dörrhandtag eller så vidare då. Vi talar det lite för att det lugnar ner sig lite med spridningen om värmen bara kommer till Europa och Italien.
Allt annat lika. Så att för det är ju rätt stor skillnad att i så här transmission då, att hur länge ett virus klarar sig utanför en värld och hur länge det är smittsamt. Sen finns det kanske tröskeleffekter och så att det är säkert inte helt linjärt. Men klart är väl att det hämmar spridningen, så kan det ju få rätt stora positiva konsekvenser då. Men jag vet inte, det kanske är så att det måste upp till 27 grader för att det ska ha någon faktisk, det kan ju finnas någon sån gräns, det vet inte jag. Och då hjälper det ju inte om man kommer till 22.
Nej, det förstår
vi får
jag.
Se.
Ja, men det
där finns säkert på google.se. Där finns alla svar.
Google.se.
Och all vilseledande information också för den delen. Men, en bra fråga. Men våran... Det är ju många, det var ju någon som uttalar som just det här att som vi ser lite pessimistiskt scenario då, att det kommer att avta under sommaren men det finns risk för att det kommer tillbaka i höst när det blir kallare igen. Och det var ju just det här väder- och temperaturberoendet som tyckte jag var lät lite bäsat då, att det skulle komma tillbaka faktiskt. Det ser inte jag riktigt framför mig.
Men vi går i alla fall mot våren oavsett.
Ja, vi går mot våren.
Och varmare tider, det kan vi inte...
Guldet är upp idag. Så att vi kanske får göra en guldpodd nästa vecka.
Och börsen är upp idag.
Mm, mycket.
Hur känner du där? Vill du kasta dig in i det som är mest utbombat? Eller skulle du vilja...
Det blir säkert fel, men jag tycker...
Eller köper du Kina-exponering? Förstår du? Jag tänker Kina först in.
Kina ligger för jag tänker generellt, bara som princip. Jag tror att när vi väl får ett positivt nyhetsflöde, när antalet fall kommer minska och sådär, att det blir en viktig brytpunkt och där kan vi få en uppgång. Och sen ligger ju ofta börsen lite i förväg, så att det kan ju komma lite innan dess då. Så det är nog helt rätt att köpa in sig i marknader eller branscher där man ser att de ligger tidigt i cykeln då, som Kina. Men sen tror jag också att många bolag som har fått onödigt mycket stryk, som liksom hängt med ner. Jag skulle ju inte köpa SAS sådär. Det kanske inte skulle gjort före krona heller, men förstår du vad jag menar? Den typen av exponering. Men en del fastighetsbolag, det finns ju mycket. Räntekänsligt tror jag också kan få en riktig boom. Dit har jag ju också fastigheter, men kanske lite bankrally. försäkringsbolag, allt som är räntekänsligt, för där ser vi ju sådana här stora lättnader nu.
Ja, när krutröken har lagt
sig och
liksom att det blir, man börjar selektera.
Då kommer banksektorn skina.
Ja, men det som är räntekänsligt, ja, eller hög Kina-exponering eller dyligt. Vad känner du, Carl? Du är ju ofta på tårna när det gäller möjligheter.
Nej, men jag tror framförallt, eller min teori var ju att fastighetsbolagen då skulle klara det här mycket bättre än vad de egentligen gjorde då, initialt faktiskt. Nu har de ju tagit väldigt mycket stryk också, och då är det väl rimligt att tro att i alla fall de flesta fastighetsbolag borde klara det här, komma ur det här ganska bra nu när vi får stora likviditetsinjektioner då i ekonomierna. De här pengarna kommer ju behöva lätta sig någonstans inom några veckor liksom.
Fastigheter, bank, och det där är lite din trickparadoxen. Ja, men liksom att fastigheter trodde ju alla kanske var en av de säkraste hamnarna.
Ja.
Bland aktier,
ja,
känner jag, och har tagit minst lika mycket stryk som allt annat de senaste veckorna.
Ja. Men det är väl det som ger möjligheterna när det är såna urskillningslös slakt på börsen, så är det ju rätt uppenbart att det finns många som följt med ner helt så att säga omotiverat. Och det handlar väl om att rationaliteten i ett sånt här börsfall är väl inte så mycket att oj, vilka sektorer tar minst stryk, ska jag äga Swedish Match, vara defensiv. Det handlar ju verkligen om, ska vi investera eller inte. Man tar ut sina pengar, spelar liksom ingen roll vilken bransch eller vilket bolag det är, för risken är, upplevs som så extremt hög. Så då är det ju rimligt att, oavsett vad man tror om ett givet fastighetsbolags exponering, att jag ska inte äga aktier, punkt, och då ska det ner. Men det är ju det som blir köpläget nu. Jag tror väldigt mycket fastigheter. Vissa fastigheter, inte allt.
Och sen också när det blir sådana här extrema ras som idag hade i torsdags till exempel, så vissa aktiekurser blir ju nästan, det blir fiktivt låga liksom, när alla kanske, många tvingas ut så att säga.
För det finns ju en likviditetsaspekt av det, exakt. Det är inte så mycket float. Nu var det ju väldigt stor omsättning då, men i en del aktier var det säkert så att det var ganska liten omsättning och extremt stora kursrörelser.
Ja, om det är fastigheter, bank. Ja, jag tänkte bara, jag hör ju, ni är lite den här räntan, visst, räntorna blir ju säkert extremt låga nu under, de har ju under väldigt lång tid. Jag gillar ju, det var ju lite min fråga, det är lite Kina. Jag känner
Kina. Du har ju ofta mer global utblick på.
Ja, men jag sitter ju med mycket fonder och tittar branschfonder och sånt, så det är klart, det blir ju lite jag gillar ju bolagen som har mycket Kina-exponering. Alltså som har jättemycket det till LVMH, jag har pratat om det just tidigare, har tagit kopiöst med stryk, med all rätt nu när. Där ser väl jag efter Apple nu att man öppnar butiker. Det är ungefär en tredjedel av omsättningen sker i Kina.
Ja,
och driver liksom tillväxten. Kering som äger varumärken som Gucci likadant. Det har varit stängt i Kina och så. Nu är det klart, nu finns det väl problem med andra då, som Italien är stängt och så. Då, men där tror jag kan att det kan finnas kanske
jag tror
sådär.
Det är på rätt spår. För nu pekar du uppåt igen i Kina som sagt. Och då är det ju läge att vara tidigt på pucken, eller snabbt på pucken där.
Bankerna håller med. Jag tror att de har ju pressats oerhört hårt nu.
Verkligen.
Tror jag mycket styrt av amerikanska banker, har gått ner väldigt mycket. Ja. Det har varit någon energioro för de låga energipriserna eller olje.
Sen har vi ju valuta lite som en joker. Jag menar, dollarn anses väl vara övervärderad enligt gängse parametrar, och likförbaskat är den stark. Sådär. Svenska kronan, liten valuta, kommer pressas allt i oro, så att det kanske ger en skjuts åt generellt också åt exportbolag.
Allt annat lika så borde det vara så.
Ja.
Det är ju, den har ju tagit stryk både mot euron och dollarn, som man ska göra i sådana kriser helt enkelt.
Visst. Så får vi se om den återhämtar sig, men det, jag tror att det kan bli lite utdraget. Då i alla fall några kvartal med gynnsamma valutaeffekter för vissa bolag.
Ja, jag är alltså den här veckan, jag är helt seg av, eller helt utmattad skulle jag vilja säga.
Ja, helt slut.
Ja, så jag tänkte faktiskt skynda mig hemåt.
jag tar rygg på dig, Per. Ja, inte hela vägen hem till dig. Jag åker hem till mig, men i princip så följer jag med.
Men trevlig helg på er.
Ja, trevlig helg.
Hej.
Hej.